Kapitel 31. Glödande kol. Fönstret var gott och väl så högt att Rand kunde stå upp i det. Det fortsatte högt över hans huvud och lämnade 2 fot fri luft på ömse sidor om hans skuldror. Han stod med uppkavlade skjortärmar och blickade ner mot en av palatsets trädgårdar. Evienda förde handen genom vattnet i fontänens rödstensbassäng, fortfarande förundrad över att man kunde ha så mycket vatten utan annat ändamål än att det skulle beskådas och hålla prydnadsfiskarna vid liv. Hon hade blivit minst sagt indignerad först när han sagt åt henne att hon inte kunde springa bland gatorna och jaga trollocker. I själva verket var han inte alls säker på att hon skulle ha suttit nere i trädgården nu, om det inte vore för en stillsam eskort av spjutjungfrur som Charlin inte trodde att han hade lagt märke till. Inte heller hade det varit meningen att han skulle höra den vithåriga spjutjungfrun påminna Evienda om att hon inte längre var far Darius May, och ännu inte en av de visa. Mert satt på bassängkanten och pratade med henne, utan rock men med hatten som skydd mot solen. Utan tvekan försökte han utröna vad hon visste om huruvida älgkrigarna hindrade folk från att ge sig av därifrån. Även om Mert någon gång skulle godta sitt öde var det knappast troligt att han skulle sluta beklaga sig över det. Ashmodin satt på en bänk i skuggan av ett rött myrtenträd och spelade på sin harpa. Rand undrade om mannen visste vad som hade skett, eller åtminstone misstänkte det. Han borde inte ha några minnen av det. För honom hade det aldrig hänt. Men vem visste vad en av de förlorade förstod eller kunde sluta sig till? En artig hostning fick honom att vända sig bort från trädgården. Fönstret där han stod befann sig halvannan manshöjd ovanför golvet i tronsalen. Den stora hall där Andors drottningar i nästan 1000 år hade tagit emot sändebud från andra riken och suttit till doms. Det var den enda plats där han trott sig kunna iaktta Mert och Evienda utan att någon såg eller störde honom. Rad på rad av vita kolonner, 10 famnar höga, löpte längs salens sidor. Ljuset från de höga fönstren i ytterväggarna blandades med färgat ljus från stora fönster i det välvda taket. Fönster som omväxlande visade Andors vita lejon, porträtt av tidigare drottningar och stridsscener från stora andoranska segrar. Enaila och Somara verkade inte låta sig imponeras. Rand sänkte sig ner med ett grepp om fönsterbläcket. Några nyheter om Bell. Enaila ryckte på axlarna. Jakten efter trollockerna fortsätter. Att döma av den småväxta kvinnans tonfall hade hon velat delta i denna. Somaras ansenliga längd kom henne att verka än kortare. En del av stadsborna hjälper till. De flesta gömmer sig. Stadsportarna är bevakade. Jag tror inte att någon av de vanställda kommer undan. Men jag är rädd att några av nattlöparna kan göra det. Det var svårt att döda en Myrdrail och precis lika svårt att finna dem mot deras vilja. Ibland var det lätt att tro på de gamla sagorna om att de red på skuggor och kunde försvinna genom att vända sidan till. Vi tog med lite soppa, sa Somara och nickade med sitt vingula hår mot en silverbricka övertäckt med en randig duk som stod på podiet med lejontronen. Tronen bestod av idel guld och sniderier och dess ben slutade i varsin väldig lejontass. Upp till den ledde 4 trappsteg i vit marmor klädda med en smal randig matta. I ryggstödet fanns Andros lejon i månstenar mot ett fält av röda rubiner. Och när Morgase satt på tronen måste bilden ha skjutit upp ovanför hennes huvud. Evienda säger att du inte har ätit idag. Det är samma soppa som Lamel brukade koka åt dig. Ingen av tjänarna har kommit tillbaka förmodar jag, suckade Rand. Någon av kockarna kanske? Någon kökspiga? Enaila skakade retsamt på huvudet. Om hon någonsin skulle bli Guy Shine skulle hon fullgöra sina plikter troget och lydigt. Men tanken på att någon skulle tillbringa hela sitt liv med att passa upp på någon annan fann hon motbjudande. Rand gick upp för trappan till podiet, böjde sig över brickan och ryckte undan duken. Det ryckte i hans näsvingar också. Att döma av lukten var den av dem som hade kokat soppan inte bättre på matlagning än Lamell varit. Ljudet av stöveltramp från korridoren gav honom en ursäkt att vända sig från brickan. Förhoppningsvis skulle han slippa äta. Det var tydligt att den man som närmade sig över de röda och vita golvplattorna inte stammade från Andor. Inte i sådana säckiga byxor nedstoppade i ett par stövlar vars långa skaft var nedvikta vid knät. Han var slank, bara huvudet längre än Enaila, med böjd näsa och sneda mörka ögon. Det fanns grå strån i hans mörka hår och i den tjocka mustaschen som ramade in hans breda mun likt ett par nedåtböjda horn. Han stannade upp för en lätt bugning, varvid han smidigt hanterade svärdet vid sin sida, trots att han bar två silverbägare i ena handen och ett förseglat lerkrus i den andra. "Ursäkta mitt intrång", sa han, "men det fanns ingen som kunde anmäla min ankomst." Hans kläder var enkla och dessutom slitna som efter en lång resa. Men innanför svärdsbältet bar han någonting som tycktes vara en elfenbensstav krönt med ett varghuvud i guld. "Jag är Davran Bashire, generalmarskalk i Salde. Jag är här för att tala med hans nåd draken, som enligt rykten i staden ska stå att finna här i kungliga palatset. Jag förmodar att det är med honom jag talar." Ett kort ögonblick söktes i hans blick till de glittrande drakarna i rött och guld som slingrade sig kring Rands armar. "Jag är Rand Althor, furst Bashire, draken återfödd." Enaila och Shomara hade ställt sig mellan Rand och den nyanlände, båda med handen på sina långa knivar och beredda att dra upp sina slöjor. "Det förvånar mig att träffa en saldensk furste i Camelin, och än mer att han önskar tala med mig." "Sanningen är att jag red till Camelin för att tala med Morgase, men jag blev avvisad av furst Gabriels underhuggare. Kung Gabriel, ska jag kanske säga. Eller är han fortfarande i livet?" Det hördes på Bashires ton att han betvivlade detta och inte brydde sig mycket om det. Han fortsatte utan avbrott. "I staden är det många som säger att även Morgase är död." "De är båda döda", sa Rand mörkt. Han satte sig ner på tronen och lutade huvudet bakåt mot Andor-lejonet av månstenar. Tronens storlek var avsedd för kvinnor. "Jag dödade Gabriel, men då hade han redan hunnit döda Morgase." Bashire höjde ena ögonbrynet. "Är det sålunda kung Rand av Andor jag står inför?" Rand böjde sig ilsket framåt. "Andor har alltid haft en drottning, och så är det fortfarande. Elaine var tronens dotter, och nu när hennes mor är död är hon drottning. Kanske måste hon krönas först, jag vet inte vad lagen säger. Men så vitt mig anbelangar är hon drottning. Jag är draken återfödd. Vad är det ni vill mig, furst Bashire?" Om hans vrede besvärade Bashire det minsta visade denne inga tecken på det. Hans sneda ögon betraktade Rand vaksamt men utan oro. "Vita tornet tillät Mashrim Chaim att fly. Den falske draken." Han gjorde en paus, men när Rand inte sa någonting fortsatte han. "Drottning Chernobia vill undvika att Chaldre drabbas av fler oroligheter. Så hon gav mig i uppdrag att leta upp honom igen och göra slut på honom. I flera veckors tid har jag följt honom söderut. Ni behöver inte frukta att jag har fört en främmande här in i Andor. Jag tog med mig en eskort på 10 man. Men resten lät jag slå läger i Brämskogen. En god bit norr om någon gräns som Andor har gjort anspråk på de senaste 200 åren. Men Taim är i Andor, det är jag säker på. Rand lutade sig bakåt igen. Efter en kort tvekan sa han: Ni kan inte få honom först, Bashira. Får jag fråga varför, Ishnod draken? Om ni önskar låta era elkrigare jaga honom har jag ingenting att invända. Mina mannar kommer att stanna i Brämskogen tills jag kommer tillbaka. Detta var en del av planen som Rand inte hade tänkt avslöja så här snart. Ett dröjsmål kunde bli kostsamt, men han hade tänkt säkra sitt grepp om rikerna först. Likväl kunde det lika gärna få börja nu. Jag ska utfärda en amnesti. Jag kan leda kraften först, Bashira. Varför ska en annan man bli jagad och dödad eller stillad för att han kan göra vad jag kan? Jag avser kungöra att alla män som kan vidröra urkällan, alla män som vill lära sig att behärska sin kraft, kan komma till mig och ställa sig under mitt beskydd. Sista striden är i antågande först, Bashira. Kanske hinner ingen av oss bli vansinnig innan dess. Och hur som helst skulle jag inte offra någons liv på grund av den risken. När trollockerna kom ut ur stora fördärv i troll och krigen hade de svartfurstar med sig. Män och kvinnor som använde kraften i skuggans tjänst. Detta kommer vi åter att ställas inför vid Tarmon Gaidon. Jag vet inte hur många Aes Sedair som kommer att stå på min sida. Men jag tänker inte avvisa någon man som kan leda kraften om han vill gå i strid tillsammans med mig. Mastrim Tame är min, först Bashira, inte er. Jag förstår. Bashiras röst avslöjade ingen sinnesrörelse. Ni har intagit Camelin. Jag har hört att ni redan styr i Cheer och att Carhain snart är ert, om det inte redan är det. Har ni för avsikt att erövra världen med era elkrigare och er här av män som kan leda kraften? Om jag måste, sa Rand, precis lika lugnt. Alla regenter som välkomnar mig kommer jag att välkomna i lika mån. Men alla som jag har sett hittills har bara försökt tillskansa sig egen makt eller varit öppet fientliga. Först, Bashira, det råder laglöshet i Terraborn och Arradoman. Och i Carhain är det inte stort bättre. Amadeusia kastar lyssna blickar på Altara. Shunshen, ni kanske har hört rykten om dem i Saldi. Det värsta ni hört är förmodligen sant. Shunshen befinner sig på andra sidan av världen, men ser lystet på oss alla. Överallt utkämpar folk sina egna futtiga strider. När Tarmon Gaidon står för dörren. Vi behöver fred. Vi behöver tid innan trollockerna kommer. Innan den svarte själv bryter sig fri. Tid att göra oss redo. Om jag bara kan finna tid och fred för världen genom att tvinga det på dess folk så kommer jag att göra det. Jag vill inte, men jag kommer att göra det. Jag har läst Carethonsägnerna, sa Bashira. Han stack silverbägarna innanför armen, bröt krusets vaxigill och hällde upp vin i dem. Än viktigare är att Chernobia också har läst dem. Jag kan inte tala för Kandor, Arafel eller Shainar. Jag tror att de kommer att ställa sig under er. Minsta barn i gränslanden vet att skuggan bara väntar på att kasta sig över oss. Men jag kan inte tala för dem. Enaila tittade misstänksamt på bägaren som han räckte henne, men gick upp för trappan och gav den till Rand. Jag kan inte ens tala för Saldi. Det är Chernobia som regerar och jag är bara hennes general. Men jag tror att hon, så snart jag har skickat en kurir med bud till henne, kommer att svara att Saldi går i strid under draken återfödd spaner. Under tiden vill jag erbjuda er mina tjänster och 9000 sardenska kavallerister. Rand snurrade på bägaren och stirrade ner i det mörka vinet. Samuel var i Ilien och var de andra förlorade befann sig visste blott ljuset. På andra sidan Arith-havet väntade Shonchen. Och här var folk redo att göra vad som helst för egen vinning, vad det än kostade världen. Freden är fortfarande långt borta, sa han tyst. Det kommer bara att bli blod och död som bjuds ännu en tid. Så är det alltid, svarade Bashir lågmält. Och Rand visste inte vilket av hans yttranden som den sardenska fursten menade. Kanske båda. Asmodin stoppade harpan under armen och drog sig bort från Märt och Avienda. Han tyckte om att spela, men inte för ett par som inte lyssnade på hans musik och än mindre uppskattade den. Han var inte helt säker på vad det var som hade skett denna morgon och var inte säker på att han ville veta. Det var alldeles för många Eil som blivit förvånade när de såg honom, hävdade att de hade sett honom död. Han ville inte höra mer. En lång reva löpte genom väggen framför honom. Han visste vad det var som skapade en sådan vass kant och denna isblanka yta, slätare än någon skulle ha kunnat polera fram på 100 år. Först trött, men med en rysning, undrade han om han blivit en ny man genom att återfödas på detta vis. Han trodde inte det. Odödligheten hade tagits ifrån honom. Det hade varit en gåva från mörkrets furste. I sina tankar var det detta namn han använde, vad Randall Thor än krävde att hans läppar skulle uttala. Det var bevis nog på att han fortfarande var sig själv. Odödligheten var borta. Han visste att det måste vara inbillning. Och likväl var det ibland som om man kunde känna hur tiden slet i honom, drog honom mot en grav som han trott att han aldrig skulle behöva möta. Och att ta in den lilla mängd av Shaidin som han förmådde var som att dricka ur en rännsten. Han sörjde knappast över att Lanfear var död, inte över Ravin heller, men än mindre över Lanfear med tanke på vad hon hade gjort honom. Han skulle skratta när de andra dog, en efter en, och allra högst för den sista. Det var inte alls att han återfött som en ny man, men han tänkte hänga kvar vid sin grästuva vid avgrundens rand så länge han kunde. Förr eller senare skulle rötterna slitas av och det långa fallet skulle komma. Men fram tills dess var han fortfarande i livet. Han drog upp en liten dörr med avsikten att leta upp köksregionen. Där borde det finnas lite anständigt vin. Han tog ett steg. Sen stannade han tvärt och blodet rann bort ur hans ansikte. Du? Nej. Ordet hängde fortfarande kvar i luften när döden tog honom. Morgase torkade svetten ur ansiktet. Sen stoppade hon näsduken i armen igen och rätade till sin något slitna stråhatt. Hon hade åtminstone lyckats komma över en ordentlig gridklänning, även om det grå ylletyget inte var särskilt behagligt i värmen. I själva verket var det Talanvor som hade köpt den. Hon lät hästen skritta och tittade på den reslige unge mannen som red bland träden framför henne. Basil Gills runda kroppshydda underströk hur lång och smidig Talanvor var. Han hade räckt henne klänningen och sagt att den passade henne bättre än det stickiga plagg som hon burit under flykten från palatset. Men blickat ned på henne utan att blinka och utan att med ett ord visa sin respekt. Det var förvisso hon själv som hade bestämt att det var tryggast att ingen fick veta vem hon var. Särskilt efter att det visat sig att Gareth Bryne hade lämnat Kores källor. Varför skulle Karn nödvändigtvis ge sig på jakt efter några ladubrännare just när hon behövde honom? Det gjorde detsamma. Hon skulle klara sig lika bra utan honom. Men det fanns någonting besvärande i Talanvors ögon när han bara kallade henne för Morgase. Med en suck kastade hon en blick bak över axeln. Den väldige Lamgwin höll uppsikt över skogen där han red, medan Breen som red vid hans sida mest hade ögon för honom. Morgases här hade inte vuxit det minsta sedan de lämnade Camlin. Folk hade hört allt för mycket om ädlingar som förvisats utan skäl och om de orättvisa lagarna i huvudstaden för att hysa någonting annat än förakt för blotta tanken på att stödja rikets rättmätiga härskarinna. Hon betvivlade att en skulle ha hjälpt om de vetat vem det var de talade med. Så nu red hon här genom Altera, i skogen så mycket som möjligt eftersom det tycktes finnas grupper med väpnade män överallt. Red genom skogen med en ärrad slagskämpe, en förälskad adelsdam som flytt från Carhain. En fet värdshusvärd som knappt kunde låta bli att böja knä när helst hon såg på honom. Och en ung soldat som ibland betraktade henne som om hon fortfarande hade på sig en av de klänningar hon burit för Gabriel. Och så Lini förstås. Lini gick det knappast att glömma bort. Det var som om tanken hade varit en kallelse, för den gamla barnjungfrun red närmare. Det är bättre att hålla blicken riktad framåt, sa hon tyst. Det är det unga lejonet som anfaller snabbast och när man minst anar det. Tror du att Talanvor är farlig, sa Morgase vast, och Lini sneglade begrundande på henne. Bara på samma sätt som alla män kan vara farliga. En stilig karl, inte sant? Reslig så det räcker till och med starka händer om jag inte tar fel. Man ska inte låta honungen bli gammal innan man äter den. Lini, sa Morgase med varnande tonfall. Hon hade hört alldeles för mycket av det slaget från den gamla de sista dagarna. Talanvor var förvisso en stilig man. Hans händer såg onekligen starka ut och hans vader lika så. Men han var ung och hon var hans drottning. Det sista hon behövde nu var att börja se på honom som en man istället för som soldat och untersåte. Hon tänkte just tala om detta för Lini och att kvinnan hade blivit tokig om hon trodde att Morgase skulle ge sig i lag med en man som var 10 år yngre än hon. Det måste han vara. Men just då vände Talanvor och Gil tillbaka. Håll nu tyst, Lini. Om du sätter några griller i huvudet på den där unge mannen lämnar jag kvar dig inom by. Lini fnös på ett sätt som skulle ha gett vilken som helst av Andros ädlingar gott om tid att meditera i någon cell. Om Morgase fortfarande hade haft sin tron. Är du säker på att du vill göra det här, flicka? Det är för sent att ångra sig när man har hoppat ut för stupet. Jag tar mina allierade där jag kan hitta dem, sa Morgase stelt. Talanvor höll in, rak i sadeln. Svetten rann längs hans kinder, men han tycktes inte bry sig om hettan. Mäster Gil drog i halsen till sin tunika, klädd med runda plåtar, som om han önskade att han kunnat slippa bära den. Strax framför oss går skogen över i odlad mark, sa Talanvor. Men det är knappast troligt att någon från gårdarna här känner igen dig. Morgase mötte stadigt hans blick. För var dag som gick blev det svårare att titta bort när han såg på henne. Vi borde nå Cormed om vi rider 10 mil till. Om inte Carnegie här ljög ska det finnas en färja där. Och då kan vi vara i Amardacia innan kvällningen. Är du säker på att du vill göra det här, Morgase? Hans sätt att säga hennes namn. Nej, hon lät sig luras av Linis befängda fantasier. Det var bara den fördömda hettan. Jag har bestämt mig, unge Talanvor, sa hon svalt. Och jag väntar mig inte att du ska ifrågasätta mina beslut. Hon tryckte hälarna hårt i hästens flanker så att deras blickar slets från varandra av hästens språng framåt och trängde sig förbi honom. Han kunde rida i fatt. Hon måste ta sina allierade där hon kunde hitta dem. Hon skulle återta sin tron och ve Gabriel eller någon annan man som trodde att han kunde sitta på den i hennes ställe. Och ljuset sken över honom i all sin glans. Och ljusets fred skänkte han till människorna. Till sig knöt han riken. gjorde ett av de många, och likväl bringade skärvor av krossade hjärtans sår. Och det som en gång varit kom åter, i eld och storm, och slet allt i tu. Ty hans fred, ty hans fred, var en fred, var en fred, som var en svärdets fred. Och ljuset sken över honom i all sin glans. Från drakens glans, komponerad av Min Sol Ahel, fjärde åldern.